Marie Kondo är en japanska som gjort sig känd för att ha en metod för att städa ur i sitt hem. Så rent fysiskt göra sig av med prylar ungefär som, ja, vi ser, det finns ju till och med som en psykisk sjukdom det här vad man kallar för hoarding eller samlarbeteende, att människor inte kan göra sig av med grejer utan bara samlar, plockar på sig, köper saker och så vidare. Vi ligger alla där, det är ett continuum som vi befinner oss på. Vissa av oss ligger längre ut än andra och andra har lätt att göra sig av med saker. Men det verkar vara ett typ av generellt problem för många. Och antagligen varför det blivit populärt då henne. Så metoden är ju, jag är ingen expert på det, men det är mer än att bara göra sig av med saker, utan det är också hur man organiserar grejer och viker t-shirts och allt möjligt som hon gör. Och ja, blivit superkänd, fått en egen show på Netflix och skriver massa böcker som sålt miljontals ex. Det som jag tycker är intressant med hennes metod är att hon, likt det jag brukar prata om ibland, går på instinkt eller intuition när det kommer till vad hon menar att man ska göra sig av med. Hon har en till synes väldigt enkel metod, och det är bara att ta tinget, saken. Många gånger är klädesplagg, för det är någonting som vi samlar på oss mycket av. Och då är metoden helt enkelt bara att hålla den i händerna och se om den, som i hennes vokabulär då, hon pratar väl japanska men översatt till engelska, som hon säger i serien, if it triggers a spark of joy eller inte. Så om vi håller i plagget och vi känner någon typ av lyckokänsla eller positiv känsla eller öppenhet, något åt det hållet. Kanske måste vara någonting som är åt lyckohållet. Så då är det ett tecken på att behålla det. Och är det inte det, då är det någonting vi bör göra oss av med. Så det är väldigt annorlunda än att vi håller i någonting eller tänker på det och tänker, ja men den där kanske jag har nytta av senare ungefär, som ofta är ett skäl att ha kvar någonting. Eller som jag gjorde mig av med ett gäng böcker nyligen, och jag kunde titta på varenda en och tänka, ja men den där skulle jag kanske vilja läsa i senare eller igen eller något sånt. Och samtidigt så vet jag har haft dem i år, många, många år, och jag kollar aldrig i dem. Och det känns, baksidan av att ha kvar saker är såklart att det blir, eller såklart, min bild är att det blir i alla fall en typ av att cluttering pratar man ibland om, att det blir trångt ungefär i vår miljö såklart som vi befinner oss i, om vi har dem i bokhyllan eller i någon annanstans. Men det också tar plats i vår interna värld, i vår interna miljö, alla saker vi har i vårt hem. Så vi påverkas av miljön. Det finns ju sådana här väldigt utarbetade feng shui, vilka väderstreck man har, grejer och hur allting är och relaterat till varandra. Det kan inte jag någonting om, men jag vet bara att om det är väldigt många saker omkring mig, om det är stökigt till exempel, tycker många människor är inte känns skönt. Men i teorin så, om man ska säga, så spelar det ingen roll om man bara tittar på funktionalitet. Kan du laga mat, kan du göra saker och så vidare, så, och det funkar, så vad är problemet? Men det är uppenbart att vi som människor uppskattar att ha det på ett visst sätt, och ofta, de flesta tenderar att vilja ha det rent och prydligt till exempel, att det ser hyfsat snyggt ut, likt hur vi generellt uppskattar en vacker natur. Så att gå i en skog på skogspromenad brukar de flesta människor tycka om. Att det känns bra bara för vi är där. Och hur kommer det sig? Ja, det är någonting med vår biologi, psykologi som gör att vi mår bra av det. På samma sätt mår vi bra av att ha det på det sätt som vi mår bra av i vårt hem. Och att ha många saker, i mitt fall ha böcker som jag inte tittar i men som jag har någon sån idé om att jag inte vill göra mig av med för jag kanske vill titta i dem eller de har betytt någonting för mig när jag läste dem. Och det är nästan som samlarobjekt på något sätt, nästan som bilder eller kort så där på som jag behåller, fast i form av böcker då. Men de är min upplevelse, drar ner mig också då, så att de tar plats i mitt inre och plats i min lägenhet och tar plats i mitt liv bara på ett sätt som inte är skönt. Så när jag håller i boken, trots att jag har den här tanken då, eller idén eller rationaliteten om att det här är någonting som jag skulle kunna titta igen. Den här är jättebra. Eller den kostar jättemycket att investera i den eller någonting. Så vad Marie Kondo säger i alla fall. Att om den inte trigger a spark of joy. Om den inte skapar en typ av lyckokänsla. Så har den inte någon plats längre. Och jag gjorde så. Jag har gjort så i omgångar med många saker, både kläder och böcker. Så i dagsläget, från att ha haft ett par hundra böcker till att bara ha 5, tror jag. Jag har också hängt ihop med att jag slutat läsa böcker på det sättet. Jag har dem digitalt och lyssnar på dem istället, men det har ändå inte varit, helt oproblematiskt för mig att göra mig av med dem i alla fall. Det har gått i omgångar. Nu var sista lasset som gick. Och då gör jag det bara. Då bara tittar jag på dem. Känner jag spark och joy. Och jag är inte det, så åker i lådan då. Och hon, Marie Kondo då, rekommenderar väl det för alla möjliga ting i ens hem då. Hon byter ju till och med hem relativt regelbundet, och det är antagligen få personer förunnat att kunna göra på det sättet, jag vet inte. Men jag tror hon bytte hem så här vart 50 år eller någonting, tror jag. Så det är extremt, men det är skönt. Så när jag lämnade av böckerna så upplevde jag en njutning i det. Det kändes lite sorgset, så det här är ju någonting som hon lyfter också. Psykologin är att göra oss av med dem. Så hon, och det här glömde jag göra, för jag gör det efterhand, men att tacka saken också för att på så sätt lättare kunna göra sig av med den, så att vi känner att det här tjänar inget, fyller ingen funktion längre eller tjänar inget emotionellt syfte för oss, utan kanske tynger ner oss istället. Så då säger vi tack så mycket till det. Och jag kunde känna det med böckerna som betytt mycket för mig då, att det finns en typ av sorg med det också. Det är inte bara skönt, eller uppenbart inte bara skönt för de flesta, eftersom de kan inte göra sig av med sakerna, trots att de egentligen till och med logiskt rationellt förstår att de borde. Så ibland kan vi ha till synes rationella argument att ha det kvar, men även när vi är väldigt säkra på att det faktiskt vi bör göra oss av med prylarna eller en del prylar, så på grund av emotionella skäl så kan vi inte släppa taget helt enkelt. För det är svårt. Det är svårt att släppa taget om saker som har betytt någonting eller kläder som jag tänker ska använda. Men det är skönt efter då. Vi får fler saker, vad ska man säga, procentuellt sett i vårt hem, om man vill tänka så, som ger oss spark of joy. Och har vi i slutändan bara saker som ger oss spark och joy, ja, i teorin så bör det göra oss gladare i våra egna hem. Vad Marie Kondo inte pratar om är att huruvida vi kan, eller jag har inte hört i alla fall, huruvida vi kan applicera det här på andra saker i vårt liv, det vill säga inte bara de fysiska sakerna, prylarna i vårt hem. Böcker, kläder, möbler, allt vad man har i hemmet. Det är en sak. Men sen har vi ju hela vårt liv utanför hemmet. Vi kan ha personer i vårt hem också. Så en grej är ju människor i vårt liv. Och det är någonting som man i många, vad ska man säga, andliga och andliga sfären och även psykologiska sfären i när människor arbetar med sig själva, så kan det handla om att ibland, om det finns relationer som vi är i som inte längre tjänar sitt syfte, som inte ger oss spark of joy, att vi faktiskt även där kan göra likt hur Marie Kondo gör med böcker och ting. Tacka så mycket och lämna det. Lämna relationen i det här fallet. Det kan vara en nära relation, men det kan också vara vilken relation som helst. Såklart inte till våra barn. Såklart inte till... Det är en helt annan grej. Det är inte som andra människor, är inte som böcker. Men relationer kan vara djupt dysfunktionella för oss. Och de kan också vara, inte djupt dysfunktionella, men inte ge spark och joy och inte ge... Och det här är ju, känner jag själv, liksom, det är en svår balansgång där mellan att om man har lätt för att ge upp relationer och gå bort från alla, ja, man får göra som man vill, men då kan, om man har en tendens att bara lämna relationer så fort det blir, så att citattecken, jobbigt, kan ju det vara, om man själv känner åtminstone, en utmaning att träna på att upprätthålla nära relationer. Men har man en relation som många andra också kan ha, att man går in i dysfunktionella relationer, eller relationer blir dysfunktionella, att man mår dåligt i dem, bara vad man nu vill kalla det, så tenderar också många människor att bli kvar i dem trots att de mår dåligt, trots att de definitivt inte ger någon spark of joy. Och där har vi alltid möjligheten att känna in, okej, det här, som sagt, är inte relationer som böcker, men så vi kan ju alltid känna in och känna, okej, det här ger mig inte någon spark of joy. Den här relationen mår jag inte bra i. Men jag kanske skulle vilja arbeta på den på något sätt. Testa och se med de här grejerna om den andra personen är med på det, eller om jag jobbar med mig själv eller någonting, för att se om det kanske kan ge en spark of joy. Så med det brasklappen, även om man säger, så är det ändå någonting som jag tycker är värt att kontemplera. Likt saker i vårt hem, så andra saker i vårt liv, så relationer är en sådan sak. Vilka relationer har jag idag som ger mig a spark of joy? Och det, när jag tänker på den människan, ger det mig en spark of joy? Eller är det en relation som jag är i bara för att jag har varit det under lång tid? Eller för att jag borde, om det är kanske någon släkting eller nära, vad heter det, nära familj som vi bara umgås med för att man ska göra det, eller vi känner att vi borde eller något sådant, men det ger oss inte spark of joy. För vad vi kan göra är ju också att testa, att eftersom en bok, om vi lämnar in den någonstans, så äger vi det inte längre. Vi kan förvisso, så tänker jag om många böcker som jag lämnar bort, om jag verkligen skulle vilja ha någon av dem här igen, så kan jag köpa den igen, kanske begat, eller få köpa om den bara, ladda hem den digitalt. Men likadant med relationer, de flesta människor försvinner inte bara för att vi pausar relationen. Det kan vara att de inte vill vara i relation med oss efter det, men det är i alla fall en möjlighet att pausa en relation exempelvis och se, hur blir mitt liv när jag gör det? Hur blir mitt liv när jag tar bort de relationer eller en eller ett par av dem som inte ger mig det här spark of joy, som jag inte mår bra av helt enkelt? För varför ska vi vara i relationer vi mår dåligt av? Vad är syftet med det? Varför ska vi umgås med människor som vi mår dåligt av att umgås med? Igen, med brasklappen att om vi befinner oss som en partner och vi hamnar i bråk, är oense om saker eller om man mår dåligt till och från. Sånt är ju naturligt får man säga också. Det går ju inte att ha väldigt nära relationer utan att, det går nästan inte i alla fall utan att ha problem. Även psykologiprofessorer som arbetat med sig själv hela livet har hamnat i konflikter med sina partners. Så det är inte det jag pratar om, utan det är när vi känner in på totalen. Är det här det jag vill? Är det här en relation som jag mår bra av? Och igen, som Marie Kondo säger, det är min bild också att vi går på vår intuition av det. Så vi kan ju tänka oss saker. Nu säger jag, är någon jag vill leva med framtiden eller vara i en relation med framöver och sånt där. Det är ju mer tankar. Men det viktiga är ju vad vi faktiskt inom oss, när vi går till oss själva och vågar vara ärliga med oss själva. Är det här någon som jag vill, om det är en nära relation, vill fortsätta ha den här relationen med? Många gånger vågar vi inte ens ställa oss själva den frågan. Det är ännu svårare än de här böckerna som vi har, eller kläderna, eller vad det ska vara. Det kan vara att det inte ens finns på kartan, som man säger. Det kan vara att vi inte ens vågar då igen ställa den här frågan till oss. En av böckerna som jag lämnade in idag var boken Radical Honesty av Brad Blanton. En bok som jag läste nästan 20 år sedan, tror jag, som påverkade mig en hel del. För den var så häftig. Själva idén där med att vara radikalt ärlig hela tiden. Det får bli en annan video att prata om dess effekter i omvärlden, men att en grej är ju att våga vara åtminstone med oss själva. Att våga vara radikalt ärliga med oss själva. När vi är i tystnad, när vi är själva i vår ensamhet, börja tänka på sorg eller något sånt där. Och så kan det många gånger vara, men vi mår dåligt. Men när vi sitter själva och är med oss själva och tittar inåt då, vill jag det här? Ger det här mig spark of joy då, som hon säger? Ja eller nej? Om det inte gör det, då finns ju möjligheten att se om det går att göra någonting åt det. Och också möjligheten att faktiskt fundera över att lämna tillbaka den boken då, metaforiskt. Så relationer är en annan grej. Så vi har prylar i hemmet som Marie Kondo pratar om. Hon kan prata om andra grejer också kanske, vad vet jag. Andra relationer. Och sen har vi andra saker bara i vårt liv. Vi har arbete, vi har fritidsintressen, vi har andra grupper av människor som vi kanske träffar på fritiden, som förvisso också är människor, men jag tänker som konstellationer av människor. Vad finns det mer för något? Jag vet inte. Men ta det, fritidsintressen, samma sak. Är det här någonting som ger mig spark of joy? Är det här någonting som jag tycker är kul? Ofta är det ju det. Fritidsintressen är många gånger inte någonting som vi behöver göra, utan som vi får anstränga oss för att få göra ungefär. Men det kan vara att vi håller på med någonting eller träffar någon grupp och spelar ihop som vi bara gjort under lång tid, som inte heller känns som att det här är någonting som jag får. Det ger, eller vad ska man säga, det tar mer än det ger. Jag ger mer än vad jag får på ett, ska man säga, emotionellt, känslomässigt, psykologiskt plan. Det är inte narcissistiskt att tänka så. Det är ju så vi bör, alla människor bör leva sina liv. Såklart inte i relation till sina barn eller andra saker som är viktiga eller hur man nu tänker kring det. Där har vi tagit på oss ett uppdrag eller vi har ett ansvar att ta hand om barn eller husdjur eller sådana grejer, och då de är beroende av oss, och då gör vi det oavsett. Och jag hoppas att de flesta föräldrar där känner att det ger bra mycket mer än vad det tar, så känner jag i alla fall. Men med andra vuxna människor så har vi inte det ansvaret. Vi har inte något ansvar att befinna oss i grupper vi inte vill vara med. Kanske kan finnas situationer där vi har det ansvaret. Vet inte. Men generellt i alla fall. Vi har inget ansvar att vara kompis med vissa människor bara för att vi varit det under ett visst antal år. Och vi skulle inte råda någon annan heller. Skulle inte råda någon, tror jag i alla fall, som inte vill umgås med oss, att umgås med oss ändå. Utan det är ju det här rådet vi skulle, förhoppningsvis de flesta av oss, ger till de flesta människor. Att följ din, vad var han, Joseph Campbell som Follow Your Bliss pratade han om. Och igen, det kan ju låta narcissistiskt, och det kan ju vara det. Det kan ju vara att man bara går på och inte... Det finns andra faktorer som moral, det finns ansvar och sådana saker också. Men det här är också en faktor som vi ibland förbiser, tror jag. Så vi gör saker på grund av normer, för andras förväntningar, vi har gjort så förut. Och det är jobbigt att ändra på det bara. Men det ger oss inte. Vi mår dåligt av det. Det drar ner oss. Och om vi skulle byta ut en del av de grejerna, likt hur vi, eller bara gör oss av med en del av de grejerna som vi gör av med prylar i vårt hem, så mår vi bättre. Samma sak med arbete. Där har vi också, vad ska man säga, komplexiteten eller i att vi behöver ha en inkomst, de flesta av oss i alla fall. Så då behöver vi ha ett jobb eller ha någonting, få en typ av inkomst på något sätt. Och vi kan inte bara, om vi har ansvar att försörja någon eller andra eller vad det nu är, betala räkningar och sånt, så måste vi ibland göra avkall på det. Men att vi har fortfarande möjligheten att känna in: ge det här mig a spark of joy. Mår jag bra av det här? Känns det intuitivt rätt för mig att vara på den här platsen, på det här jobbet? Och gör det inte det, känner vi att det är något annat, då kan man ju åtminstone välja att börja leta efter någonting annat till exempel. Eller landa i att, ja, nej, det här ger inte det, men det är att jag väljer ändå att göra det. Så jag är medveten om det här, att här gör jag någon typ av nyttoberäkning, eller jag gör avkall på vissa, en del av mitt liv för att få någonting annat. Så bara det blir medvetet, så är det i alla fall medvetet. Och ju mer vi kan komma in i det här som alltså, att känna oss själva, bli mer vän med vår intuition, vilket det här kräver till viss del. Det verkar som Marie Kondo får de flesta att komma in i det hyfsat snabbt, så alla möjliga människor. Så det är någonting som är tillgängligt för oss. Man kan tro, eller vi kan tro att det här är någonting som är eteriskt, esoteriskt menar jag, esoteriskt eller märkligt eller så. Att det bara är inkännande människor, men vi har alla en typ av inre röst eller en typ av intuition. Vi kan kalla det magkänsla, instinkt eller någonting där vi kan känna en spark of joy, eller bara precis som samma grej som gör att vi känner att ja, men jag tycker inte om plankstek eller och jag tycker om chokladglass. Vi känner det. När vi tänker på det så får vi en känsla att vi gillar det. Eller inte gillar, eller att det är någon typ av neutralt, eller vissa grejer kan vara kanske lite både och, men det här är någonting som vi alla har och som vi kan bli mer och mer medvetna om ju mer vi tränar på att känna in det. Känna in det. Ger det här mig a spark of joy? Den här relationen? De här fritidsaktiviteterna, de här grejerna som jag gör i vardagen? Eller de här sakerna i mitt hem? Böckerna, kläderna, tavlorna? Och ger det inte a spark of joy när vi känner det, så kan det vara väl värt att prova på om det känns som någonting du skulle kunna tänka dig att prova på att göra det. Så vi kan alltid testa. Man behöver ju inte rumstera om hela sitt liv, men man kan testa att ta bort några saker i sitt hem bara som inte ger spark of joy. Ta bort eller ersätta med något annat och se hur känns det då. Man kan testa att, ja, det finns ju, slår det mig nu, sociala medier som man brukar prata om. Det är också någonting som jag i alla fall noterat för mig själv, att Facebook ger mig inte a spark of joy. Så varje gång jag går in där och scrollar så mår jag dåligt efteråt ungefär. Så jag tog bort appen först och så blev det i alla fall att jag gick in lite grann ibland på bara genom browsern i mobilen eller så. Men nu märker jag när jag tänker på det, jag känner in, så känner jag nej, det här är inte någonting som jag vill gå in på. Och jag mår bättre av att inte göra det då. Så det är också en sån sak där vi har, likt hur vi kanske har vissa relationer, likt hur vi kanske har vissa saker i vårt hem, likt hur vi kanske äter vissa saker som är mer en typ av, ska man säga, inom buddhismen pratar om så här grasping, att man mer som ett typ av, inte i kanske klinisk bemärkelse beroende, men vad vi skulle kunna kalla för ett typ av, ett slags beroende, att vi nästan det här fear of missing out, så vi antingen att vi mår dåligt och äter någonting eller på sociala medier att vi ger oss ut där, för vi har bara den här starka dragningen dit, vi kan inte låta bli. Men där är frågan, om vi är medvetna om vad som händer, är det så att vi mår bra av det eller mår vi inte bra av det? Hur känns det när vi scrollar där? Och känns det inte bra? Mår vi dåligt, så är det också någonting att testa. Se på nyheter, liknande. Det finns många som åtminstone anekdotiskt berättat att när de, ja, de flesta känner väl inte en spark of joy när de kollar på nyheter, men många har någon typ av rationalisering för att hålla sig uppdaterad. Och vad en människor har för skäl eller vad de vill är ju upp till var och en, men ibland så kan det vara, eller vad ska man säga, men om man känner för det så kan man testa att inte se på nyheten också, för det finns som sagt åtminstone anekdotiskt många som sagt att de märkt att de mår bättre av att ta bort mycket av den här negativiteten då, som man kan kalla att det är. Det är ju sällan glada nyheter, utan det är mycket hemskheter och sådant som vi tenderar att må dåligt av, och vi är ju som djur programmerade att söka upp den typen av saker, för det har ett evolutionärt värde, eller det har haft ett evolutionärt värde. Idag så tjänar det nästan ingen funktion att kunna rabbla upp det som sades på nyheterna igår. Jag har gått lång, lång tid utan i alla fall det, och det funkar jättebra att inte kolla på nyheterna hela tiden, för mig i alla fall. Och många andra har sagt något liknande, och det också, det ger inte spark of joy. Utan det är mer den här suga tag i oss. Det suger tag i oss. Det är någonting som blinkar lite grann här. I min studio. Ja, men det är kanske dags att avsluta den här videon då. Så summerat det ändå bara. Så Marie Kondo som pratar om att rensa ut saker ur sitt hem. Och jag tog det vidare då att prata om rensa ut saker ur sitt liv överhuvudtaget. Den, vad jag inte kom in på som är en ännu svårare grej är att rensa ut grejer ur sin egen inre värld. Så nu har vi fortfarande pratat om den yttre världen. Där Marie Kondo pratar om prylar i hemmet. Och jag pratar om relationer och fritidsintressen, sociala medier, nyheter, sådant. Som också är i den fysiska världen. Men sen har vi den hela inre världen också. Vår egen psykologi. Och där har vi också många saker som inte ger oss a spark of joy. Det narrativa självet som kritiserar saker i vår omgivning och inte sällan kritiserar oss själva också. Alltså vårt ego, jag, tenderar att göra det. Men där, ja, det får också bli en annan video, för där kan vi inte bara välja på samma sätt. Där är det ännu svårare att säga att vi inte vill ha negativa tankar om oss själva och andra till exempel. Det är sitter så djupt rotat och är så automatiserat. Så det är någonting som också går att jobba mot dock. Men ja, igen, det får bli en annan video. Så tack för idag.